Hej och välkomna till avsnitt 4 av Genusdebattens podcast. Det var lite väl länge sedan sist, vilket är något som jag så snällt fått ta på mig skulden för. Dagens program har legat oredigerat sedan 29 mars. Låt oss hoppas att det sent är bättre än aldrig. I det här programmet pratar jag om politiseringen av akademin med Dolph.
De här sociala då, citat, vetenskapernas slutcitat.
Med Dick.
Mycket med genusificering eller vad fan man nu ska kalla det för, men...
Och med Andreas.
Annars är det bara som att slåss mot, jag vet inte, Sisyfus-projekt. Du rullar upp stenen och rullar upp den och rullar upp den och rullar upp den. Det är ju totalt meningslöst ju.
Vad är det som driver politiseringen och varför hörs så få avvikande röster i kontroversiella frågor? Samtalet rivstartar med att Dick gör en betraktelse.
Nej, men alltså problemet är väl det att som jag är ju insatt i litteraturen, den akademiska litteraturen kring sexualia och så, va? Och då handlar det ju egentligen mer om utlandet än om Sverige, fast politiseringen är ju uppenbar även i utlandet på de här sakerna. Sen har vi ju det här med relationsvåld till exempel. Va? Ett lysande exempel där är ju Eva Lundgrens bok Slagen man. Där har vi ju ett sånt här praktexempel på politisering och ideologisering av den akademiska världen.
Du menar väl Slagen dam?
Slagen dam, förlåt. Ja. Slagen dam, ja. Ja. Jag kan ju också uttala mig lite grann om den historiska fakulteten och, eller litteraturen där. För där är det ju väldigt mycket med genusificering eller vad fan man nu ska kalla det för. Men obligatoriska genuskurser och annat som utgår ifrån att könsmaktsperspektivet existerar och att man måste betrakta historia ur ett rent ideologiskt perspektiv. Va?
Ja, jag tänkte en sak som jag tänkte på här var ju för att gå ifrån just det här med genus och jämlikhet, va? Så, men de tog ju upp på klimatupplysningen som ju jag följer lite ganska ofta.
Ja, jag med faktiskt.
Ja, som i och med då, för det är väl ingen hemlighet, så det är ju ingenting att smyga med liksom att jag är kritiskt inställd till klimathysterin med CO2 skulle fördärva världen och allt det här. De tog ju upp häromdagen det här, och de har ju gjort det flera gånger, den här ekonomiska aspekten att du är väldigt driven utav vad du kan få anslag till, och ställer du inte upp på det som är det politiskt korrekta forskningsområdena så förlorar du anslagen och kan inte forska och så, va? Så att det finns ju väldigt mycket ekonomiska incentives, eller hur säger man på svenska?
Incitament
för att man ska gå en viss riktning. Jag tycker man ser det, om man tittar på de här mer klassiska vetenskaperna, de hårda vetenskaperna, så ser man det ju väldigt tydligt då, om man säger klimatforskningen. Men det är väl samma fenomen som är en väldigt stor... till en väldigt stor grad driver genusforskningen och och mycket av de här sociala då, citat, vetenskapernas slutcitat.
Ja, ja, jo, för det handlar ju väldigt mycket om det här med att ska du få pengar, då måste du komma med rätt resultat. Och det är ju det här som är ett av de stora problemen, tycker jag, idag i den akademiska världen. Att man förväntas komma med de resultat som man vill ha fram. Jag vet inte om vi kan sortera in det i den akademiska världen, men den här utvärderingen av sexköpslagen som Anna Skarehed gjorde för några år sedan här, den är ju fullständigt ovetenskaplig och går bara ut på att leverera rätt resultat. Och just det här med pengar och anslag och sånt handlar ju väldigt mycket om att det ska vara inom rätt forskningsområde. Jag har själv personlig erfarenhet av det när jag skrev min bok Samlag eller salighet. Och jag sökte pengar från Torsten Amundsons fond för upplysning om homosexualitet. Och den boken jag skrev, den upplyser ju väldigt mycket om homosexualitetens historia, orsaker och annat och det, va. Men den fick inga pengar. Däremot så fick då ett exempel som var då typ en genuskritisk analys utav Strindbergs verk. Det fick pengar. Men det är ju jävligt viktig kunskap, är det ju.
Ja.
Nej, men alltså det här är ett exempel på hur oerhört politiserad och politiskt korrektiserad som den akademiska världen är idag.
Ja.
Och som sagt, det gäller ju fler ämnen, men jag håller med dig fullständigt när det gäller det här med klimatförändringarna. Och jag brukar säga det att när politiker, journalister och andra aktivister är rörande överens i kontroversiella frågor, då ligger en hund begraven.
Jag tänkte lite grann på det där. Själva genusforsknings... den delen utav forskarvärlden. Är inte den på något sätt styrd eller får medel ifrån en statlig myndighet av något slag? Hur funkar det? Är det någon som har koll på det?
Ja, där hade vi ju behövt Ninni. Hon är betydligt bättre insatt i det där än vad vi är. Men alltså, politiseringen består ju också i såna här saker som att historiestuderanden, de ska alltså gå obligatoriska genuskurser. När man ska skriva arbeten är det obligatorium att anlägga ett genusperspektiv. Och varför då?
Ja, det ska vi göra i vårt jobb med. Det ska genusintegreras i precis allting i hela försvarsmakten.
Ja. Mm.
Ja, det går väl hand i hand, och det är väl det som man säger. Jag vet inte riktigt hur det är med finansiering av högskola och universitet, men det är väl i princip offentliga anslag alltihopa, är det inte det?
Jo, det är det väl. Sen har du ju då Vetenskapsakademin till exempel, som har en massa olika fonder, och det som den jag pratade om, Torsten Amundsons fond, va? Och men även i de här så följer man, har jag en känsla av, det kan jag inte uttala mig säkert om, men jag har en känsla av att man följer så att säga den politiska kursen, för man vill inte sticka ut allt för mycket. Och det här är ju ett problem i samhället idag, att idag får man inte säga fel saker helt enkelt.
Det märker man ju också i företagsvärlden. Jag tänker på då när Spendrup så att säga pudlade, för han sa sin lilla... Ja, han uttalade som att det fanns ett dåligt underlag för att få med kvinnor i styrelser, va?
Mm.
Det blir ju väsen om det. Och det kan man ju se att när företagsledare är väldigt försiktiga med, och företag rent allmänt går på tå för att inte stöta sig med den politiska härskarklassen, eller vad man nu ska kalla det, så kan man väl knappast förvänta sig att utbildningsväsendet ska vara mer, ska ge ett större motstånd än vad företagsvärlden gör. Företagsvärlden tycker man ju ändå borde vara oberoende. De lever ju på sin business, men ändå så fegar de hela tiden och backar så fort det är någonting. För att en annons är anstötlig eller för leksakerna är fel och sådär. Så att Om inte de kan hålla sin position, så hur ska man då förvänta sig att institutioner inom utbildningsväsendet ska göra det?
Ja, utbildningsväsendet är ju dessutom mycket mer beroende utav politikerna och anslag och sånt man får. Så där ska man väl förvänta sig att man mindre opponerar emot en officiell kurs än vad företagen gör. Så visst har du rätt i att det är ju allvarligt när företagen börjar buga och bocka för den politiska korrektheten, då är vi illa ute.
Mm. Ja, precis det jag menar.
Ja.
Ja, det.
Men alltså, vad som är problemet idag är ju det att inom den akademiska världen. Jag har ju då en hel del ungdomar runt omkring mig som just nu är inne i den akademiska världen och i sina studier och så vidare. Va? Det är ju det att folk känner att de törs helt enkelt inte säga emot. När de är på seminarier och annat och sånt där så är det farligt att säga fel åsikter därför att man blir stämplad direkt.
Ja, men vad är det som händer då om man skulle ha fel åsikter eller komma med så att säga fel resultat eller obehagliga resultat i sin forskning om man nu skulle få bidrag för att göra en forskning? Vad är det som är piskan i sammanhanget?
Ja, alltså ett problem är ju det att, som vi har idag, det är ju då att lägger någon ut någonting på internet om dig som säger att ja, den här han har sagt si eller så, och du ska, om du till exempel är lärare då, va, jag har ju ungdomar runt omkring mig just nu som håller på att läsa till lärare, så kan ju hela deras jobbkarriär vara förstörd. Du kan aldrig komma undan idag. Det är ju en nackdel med det offentliga samhället och med internet och så vidare, därför att det som en gång har skrivits, det finns alltid där.
Vi har ju sett till exempel i andra sammanhang bara en sån liten sak som att ett litet enskilt tweet på Twitter kan ju få förödande konsekvenser för en persons karriär. Ja, men det finns ju massor med sådana där. Det har vi sett massor med exempel på. Jag vet, Erik tog ju upp det bland annat något inlägg till exempel. De här två som satt och pratade på någon konferens helt med varandra oskyldigt och sa någonting om en dongel. Och sen någon kvinna ett par bänkrader framför som vänder sig om och tar en bild på dem eller vad det var, va? De förlorade ju sitt arbete bägge två. Och det var liksom något helt oskyldigt de hade sagt. Det lustiga var ju att sen att den kvinnan råkade själv vilja ut för någonting liknande och förlorade sitt jobb.
Ja, det undrar jag henne.
Ja, det gör jag med.
Mm. Så, ja, hon förlorade sitt jobb för att hon hade gjort det här, om man minns rätt. Det var en ganska snackis.
Ja, det var någon koppling alltså där. Det var liksom inte en helt fristående sak, utan det fanns en koppling där med att hon hade gjort det, va? Som ledde till att hon i sin tur förlorade sitt jobb då, va? Så att, jag menar, det är ju alltså när vi har fått ett samhällsklimat, det är liksom en oskyldig kommentar eller liksom även om man råkar säga någonting jävligt dumt på Twitter, va, så jag menar, Twitter 140 tecken, det ska ju liksom inte kunna fördärva någon människas karriär, inte ens liksom när det är Kawasaki eller vad han heter eller
ja, men fast det här är ju ett problem därför att den här politiseringen av den akademiska världen hänger ju intimt ihop med det här fenomenet.
Ja.
Gör det ju. För att om du råkar säga fel sak på ett seminarium och några twittrar det eller lägger ut på något vis, va, så kan din framtid vara förstörd. Och det är klart att då de flesta, de väljer ju att bli PK då och inte säga någonting.
Ja.
Vilket gör att samhället så småningom kommer att backa, därför att det är ju nämligen de som vågar ifrågasätta som för samhället framåt.
Jo, visst är det så. Hur kommer man runt det då? Alltså, då behöver vi på något sätt få det till att de som är forskare och som är inom akademin, att de behöver, att de blir extra modiga på något sätt. Hur kommer vi runt det?
Ja, det är ju sant som det krävs ju att man så att säga, att man får ryggrad och civilkurage. Jag kommer att tänka bara på det här med klimatupplysningen, så konstaterar de det här om dagen, att man märker ju väldigt tydligt att helt plötsligt så blir det mycket fler skeptiker när du kommer upp i den åldersgruppen där de har pensionerat sig.
Mm.
De står inte längre i beroendeställning. Då helt plötsligt kommer de ut ur garderoben liksom och blir skeptiska då, va?
Mm.
Och jag tänker på...
Det är samma sak med journalister.
Ja.
Det märker man på Newsmill när det fanns.
Ja, och jag tänker på Tanja Bergqvist till exempel. Hon höll ju sitt tal på Freedom Fest, eller tal, hon föredrag på Freedom Fest 2012 tror jag det var. Hon var med första gången. Hon har varit med två gånger. då hon talade om genus- och fördömningsindustrin. Och hon säger det där också. Det har ju hon sagt det flertal gånger på sin blogg till exempel. Då, va? Hon kom ut och började kritisera det här med genusanalysen på trumpeten. Och det fick ett väldigt genomslag i media och överallt. Och hon säger att det är ju massor med professorer och forskare då som så att säga stöttar henne och klappar henne på ryggen så där liksom utanför rampljuset.
Ja.
Och säger det är jättebra det här du gör liksom. Jag skulle också göra det om inte.
Mm.
Så här, va? De vågar liksom inte ta steget och ställa sig upp och sätta ner foten utan de, men de applåderar det tysta.
Mm. Visst är det så?
Ja.
Absolut. Ja.
Men vad är det som gör att hon kan göra det? Är hon bara exceptionellt modig eller har hon, är hon oberoende på något sätt?
Hon är en modern Galilei.
Dessutom tror jag att hon var ganska naiv så att hon visste väl inte vad hon gav sig in på. Eller hon var naiv kanske, jag säger inte att hon är naiv. Hon var nog naiv tror jag. Jag vet inte om hon hade gjort det, om hon hade vetat vad som skulle följa.
Men jag vet ju det där av personlig erfarenhet att det får konsekvenser och det som du säger om det här då att hade jag vetat konsekvenserna av att skriva den här boken om samlag eller salighet idag då hade jag aldrig skrivit det.
Ja, jag är nyfiken på vad det är som sker då, vad det är de tar till för maktmedel.
Ja, maktmedlen är ju helt enkelt att du, som i mitt fall, ställs utan möjlighet att fortsätta att jobba med det du jobbar. Därför att du blir så fel. Så det är, alltså det är ju såna här saker. Du stöts ut. Det är alltså utstötning, det är smutskastning. Därför, jag menar ju det att Sverige är ett oerhört intolerant samhälle. Alltså vi hycklar att vi tillåter olika åsikter och att man är olika och så vidare. Men det är bara hyckleri. För vi har ett oerhört krav på oss och det här gäller också då den akademiska världen. Det är därför den blir så politiserad. Därför att alla vet att det är så här. Man får inte avvika på någon punkt. Man får inte säga någonting som är fel. För då riskerar man att vara körd helt enkelt.
Okej, så för att bryta där då så behöver vi skaffa bygga upp någon form av alternativ struktur där då, där folk kan få sina pengar för att bedriva forskning, kan få arbeta med journalistik i ett annat medium där man tillåts liksom.
Ja, alltså om man kunde bygga upp någon sån alternativ struktur vore det ju bra.
Det är därför i princip så är det väldigt viktigt just att sådana som vi faktiskt inte lägger ner vad vi gör utan att vi fortsätter att skriva och föra vårat även om vi är ganska små. Vi har ju ingen plats i samhällsdebatten att tala om va? Men vi är ju inte ensamma heller. Det finns ju många som oss andra så det är viktigt att vi gör oss hörda tror jag för att ju fler av oss som faktiskt är aktiva och står upp och säger vad vi kan och vad vi tycker och vad vi ser och faktiskt ha vår integritet på den här punkten så kommer det ju att få med sig fler och ju fler det blir desto svårare blir det ju det kan ju liksom inte fortsätta hur länge som helst, förr eller senare så måste det brytas på ett eller annat sätt va och det kan brytas på ett bra sätt eller det kan brytas på ett dåligt sätt fortsätter utvecklingen som den är kommer förmodligen samhället liksom att krascha fullständigt åt helvete om inte någon så att säga lyckas få genomslag för förnuft för med sina förnuftiga röster innan dess.
Jag brukar ju säga att vi är 30-talets Tyskland på något vis idag. Vi är på väg åt samma håll. Va? Även om det inte är lika brutala metoder och så som man hade där. Men det är ju alltså en, just den här åsiktskontrollen och den här, det här kravet på konformitet och att alla är lika. Det är ju alltså det är ju uppenbara paralleller till 30-talets Tyskland och Sovjetunionen också för den delen. Ja. Så ser jag det.
Det är ju också väldigt framträdande. Jag brukar ju ofta referera till 1984. För jag tycker att alltså, den boken, det är ju någonting som, om det är någonting som borde vara obligatorisk läsning i skolan när det gäller samhälls inom samhällskunskap eller inom samhällsutvecklingen, så är det ju den, för den är ju så spot on. Den träffar ju precis på den ömma punkten. Man ser ju alla de här mekanismerna. Det enda som så att säga skiljer 1984 ifrån vår värld idag, va, det är väl det att vi har en materiell ganska schysst standard på grund av den tekniska utvecklingen. 1984 är ju en väldigt, är ju väldigt misär.
Ja, det är ju Sovjetunionen han beskriver där, är det ju, så att...
Ja, det är ju mycket, det är ju mycket det här samhället där man står i kö för att få en bit bröd. Men annars stämmer det ju väldigt, väldigt bra in på vårat samhälle idag också.
Absolut.
Ja.
Absolut. Och jag menar, vi har kommit dit när vi alltså har fått en, inte bara journalistkår, utan en akademisk kår som mer ser som sin uppgift att uppfostra människor rätt än att lära människor att tänka kritiskt och vara toleranta.
Ja. Och jag tänker på det som en sak som jag ser, det är ju den här språkliga genereringen. För jag undrar, finns det någonstans en ordbok till exempel i genuskunskap? För man pratar om maktordningar, man pratar om genus, man pratar om intersektionalitet, man pratar om Gud vet allt vad det är. Men finns det några liksom skarpa definitioner någonstans för några av dessa begrepp? Jag har aldrig sett till någon skarp definition någonstans. Jag ser bara liksom en massa flum. Man kan skriva 3 sidor om vad man menar med genus, men man kan inte ge en enkel skarp definition som man så att säga kan utgå ifrån eller analysera någonting med.
Men det där är väl ganska typiskt för religiösa grupper, starkt ideologiska grupper och så vidare, att det finns, jag menar, om vi tar ett sånt här bra parodiexempel som Life of Brian på vänsterrörelserna på 70-talet, va? Och fronten för Palestinas befrielse, ja, han sitter där borta, va? Och alltid så är det de andra grupperna som inte tolkar det här rätt. Och jag menar, där har vi ju det här med genus och feminismen idag, för att feminismen omfattar ju egentligen så många olika grupper.
Ja.
Jag menar, en feminist som Louise Persson har ju ingenting gemensamt med en feminist som Gudrun Schyman. Ändå går då de här rabiatfeministerna ut och pratar om feminister som en enhetlig grupp, va? Nämner man då att någon feminist inte håller med Gudrun Schyman, ja, men då är ju det ingen riktig feminist. Det är ju, alltså det här är ju ett sånt där mönster, det är religiöst, ideologiskt, det går igen hela tiden.
Ja, fast samtidigt så har de ju samma grundtro ändå. Alltså hela det här att sätta kvinnan i centrum och allting går ut på att skydda kvinnor. Alltså själva grund...
Nej, men du...
Sen tycker jag väl ändå att de har ganska gemensamt.
Nej. Louise Persson till exempel, Petra Östergren och de står inte alls för det. Alltså, de står för det väldigt mycket för det som vi står för med jämställdhet.
Ja, jag har inte som läst
Som de menar är alltså den ursprungliga tanken i feminismen. Det var det som var feminismens idé från början, att kvinnorna skulle uppnå jämställdhet. Men alltså nu har ju det där spårat ur. Du borde läsa Louise bok faktiskt. Den är verkligen läsvärd. Det är en väldigt bra bok. Jag har ju recenserat den på Genusdebatten. Har jag gjort. Och man får en annan syn på det med det här. Ja, hon är verkligen bra.
Vilken var det?
Va?
Vilken bok var det?
Det är den här Klassisk feminism heter den.
Ja.
Ja. Och sällan man ser någon polemisera så mycket emot radikalfeminister och andra som hon gör.
Ja.
Så, alltså problemet är ju bara, jag hade då i en grupp jag var med i, där Louise och jag var med, bägge två, så hade jag en diskussion, för jag tyckte att, alltså nu har ju radikalfeministerna, de har ju då kidnappat, hijackat ordet feminism, så ni borde väl kalla er för någonting annat då istället, för att markera emot dem här, skrev jag. Men då sa hon någonting som jag tycker faktiskt att det ligger mycket i. Varför ska vi acceptera att de försöker ta över det här ordet och göra och ha någon sorts tolkningsföreträde på det.
Har det? Jag har ju redan lyckats. Så...
Ja, precis. Men jag menar, som Louise då menade på, att vi måste ta tillbaka det där ifrån då.
Alltså det viktiga är väl inte vad man kallar sig egentligen, utan vad man
står för. Så. Ja.
Jag håller jag med om. Ja. Men där är det väl så där, jag vet inte riktigt hur man ska få. Jag förstår ju liksom om de säger att de ser sig som feminister och sen så kommer då en ny radikal rörelse och så att säga kidnappare, så förstår jag ju på något vis deras att de vill ta tillbaka. Jag kan förstå den ståndpunkten. Men,
men det är ju jättegammalt ju. Det är ju 100 år tillbaka i tiden, om inte 200 år tillbaka i tiden, så har du haft dagens, alltså den radikalt feministiska betydelsen. Det är inget nytt fenomen på det sättet att de tankarna har dominerat. Det ser man ju med Ellen Keys skriverier, ju, hon tyckte ju att det hade gått för långt på 1800-talet.
Då förstår du fortfarande ute efter att man försöker få en för, alltså jag som historiker då kommer inte ifrån att på den här tiden, sen säger inte jag, därför att jag är definitivt inte med på att det handlar om någon sorts maktstruktur eller så, utan det här har ju i grunden biologiska förklaringar, och det som gör att vi får ett väldigt segregerat, könssegregerat samhälle i maktordningen, och det handlar ju snarare om att det blir ett jordbrukarsamhälle och man börjar kunna ackumulera förmögenheter, va? Så att en kvinna som är gift med en rik man, hon har ju 100 gånger mycket bättre än en fattig man. Så att egentligen...
Jo, men här var ju frågan att begreppet har ju inte... Alltså begreppet kidnappades ju så att säga århundrade tillbaka. Det är inget nytt fenomen att feminismen har...
Ja, fast 1800-talsfeministerna var inte på samma sätt... inne på den här som dagens radikalfeminister är inne på.
Vi kan ju läsa vad Ellen Keys skrev då på 1800-talet när hon då kritiserade sina medfeminister. Då skriver hon ju saker som: kvinnorna minnas allt för sällan att det icke endast är kvinnokraften som varit hämmad. Alltså hon skriver ju och kritiserar dåtidens feminism på samma sätt som dagens feminism.
Ja.
Att det här begreppet att feminismen kidnappas idag, och därför det är ju inte sant. Det har pågått i över 100 år.
Fast det gör det ju så att säga, jag menar det pågår ju inom partier och annat också, att det alltid är en debatt så där.
Just att kvinnorna är i fokus är ju ett, så det här med att varför ska vi släppa begreppet? Nej, men det har ju, diskussionen har ju gällt i 100 år och det har ju inte ändrat på sig. Då är det ju kanske dags att inse faktum. Att begreppet som så att det inte funkar. Annars är det ju bara som att slåss mot Sisyfus-projekt. Du rullar upp stenen och rullar upp den och rullar upp den och rullar upp den. Det är ju totalt meningslöst ju. Det är ju bättre att kalla sig humanist eller liberal eller något annat...
Nej, jag håller med fullständigt. Vad jag menar på var liksom att jag förstår de feminister som så att säga känner att det har blivit kidnappat, att de vill ha tillbaka begreppet. Men det är precis som du säger här, så är det ju så att det är ju inbyggt i ordet i sig självt, va? Så man får ju ett problem när man liksom döper, eller vad ska man säga, använder ett begrepp som beskriver sin ideologi, som redan i själva ordet i sig självt har ett ställningstagande redan från början.
Jo, men jag menar det är ju samma sak med ord som kommunist eller muslim eller kristen.
Ja.
Jag menar ett sånt här övergripande begrepp som då många slåss för att vara de enda sanna uttolkarna av vad det här handlar om.
Ja.
Alltså i likhet med det kommunistiska begreppet.
Eller liberal.
Mm. Alltså det kommunistiska och socialistiska begreppet, det kan man också säga kidnappades under första hälften av 1900-talet utav Lenin och sådär, va. Men själva grundtanken är fortfarande densamma, att man ser proletariatet som förtryckt utav bourgeoisien. Samma sak med feminismen. Redan på 1800-talet så såg man det som att kvinnorna är förtryckta utav männen, och det är kvinnornas situation som måste förbättras. Och det är en röd tråd genom hela feminismen. Sen att man analyserar på lite olika sätt och kanske i rätt stor omfattning har blivit avsevärt mycket värre på de senaste 20-30 åren. Det är en annan sak, men i grunden så ligger ju samma synsätt, samma syn på biologin, eller i alla fall rättare sagt på samhället i stort, det ligger ju fortfarande kvar och det har legat i feminismen i 200 år i alla fall, så som jag ser det.
Jo, men som jag sa, det gör det ju i alla rörelser av det där slaget som är ideologiskt grundade på något vis. Va? Men däremot är det ju så då att det finns ju mer vettiga och mindre vettiga riktningar inom det här. Jag menar, feminismen, det kan vi ta som parallell till socialismen, där alltså de här mest extrema kommunisterna shanghajade den här. Va? Men man knoppade av den och menade på att man var kommunister eller så att säga ultrasocialister eller någonting sånt, för man var ju fortfarande socialister, va? Men jag menar, det där har vi ju inte fått som ett allmänt begrepp ännu, för att radikalfeministerna, de ser sig ju inte själva som någon speciell grupp, utan de är feminister. Kommunisterna såg sig ju som en annan grupp än socialdemokrater till exempel.
Det skulle ju möjligtvis kunna ha att göra med det som Ninne brukar snacka om, kvinnors konsensustänkande liksom.
Ja, det skulle det nog kunna ha.
Det skulle ju kunna vara så också, om man ser till genusforskningen. Där är det ju, vad är det, 95% kvinnor eller något sånt där. Så det här med konsensustänk kanske inte känns lika fel rent instinktivt för de som forskar på området.
Nej, det kan tänkas det. Men
ja, nu spekulerar jag vilt.
Ja.
Mm. Här har vi, tror jag också, en del av problemet när det gäller det här med politiseringen av den akademiska världen, ligger i faktumet att de som så att säga styr och håller i resurserna är samhällsvetare och humanister i väldigt hög grad. Eller liksom hamnat på den sidan. Vi har ju, om man säger som så, vi har två stora områden inom kunskapsvärlden. Och det ena är ju liksom den tekniska sidan och den andra är så att säga den humanistiska sidan eller sociala sidan. Och vi har ju helt olika kriterier för vad som så att säga är, för vad som är vetenskap inom de tekniska områdena och inom sociala vetenskaperna.
Ja, därför att matematik och teknik och sånt är lättare att mäta mer exakt, så att säga, än vad det är att mäta känslor och intryck och annat, och det är på det sättet. Men visst är det så. Problemet är ju bara då att i de här mjukare, får jag kalla dem så, vetenskaperna.
Ja, jag tycker det är mycket korrekt att kalla dem tekniska för hårda.
Ja, i de här mjukare vetenskaperna så har man ju då börjat att förneka biologin. Alltså det är också en sån här allvarlig grej i den akademiska världen med genus som genomsyrar allt. Jag menar, även om du är teknikstuderande så måste du förmodligen, jag vet inte det säkert, men måste du förmodligen gå igenom någon sorts genuscertifiering på vägen för att kunna få dina poäng och ta din examen, va? Och där har vi ett gigantiskt problem, tycker jag.
Alltså jag tycker det är lite för mycket spekulationer här kring, jag känner inte ens alls, jag pluggade ju, det var ett tag sedan jag pluggade teknik och då var det ju ingenting alls sånt vi sysslar med. Ja, och det här med att biologin tar över allt inom, alltså är det säkert att all psykologi och forskning och allting är, att biologin bara struntas i, alltså det, vi behöver källor här.
Jag tydliggjorde det med att säga att genus gör det. Och det breder ut sig i den akademiska världen därför att genus blir mer och mer obligatorisk oavsett var du går. Sen har jag som sagt inte gått någon teknisk kurs, men jag sa att jag skulle kunna tänka mig att man måste genomgå någon sorts genuscertifiering på vägen för att få sin examen. Men det vet jag inte. Men däremot vet jag att du måste göra det i historia till exempel.
Ja, jag tänkte ju säga det. I de hårdare tekniska ämnena så tror jag inte att det är så. Jag har lite polare som pluggar lite hårdare teknik och de har inte nämnt det här för mig.
Nej, men jag har...
däremot, alltså, saker som du säger, historia.
För inte lärarutbildningen ska vi bara inte prata om.
Officersprogrammet, polisen, alla ställen som har kraftig inverkan på samhällsbygget snarare än det ekonomiska bygget utav maskiner och sådär. Där är det ju ganska väl innäslat.
Ja, men vi har ju faktiskt sett kommentarer på genusdebatten, alltså från sådana som studerar tekniskt och sånt, där de har nämnt det där att om de är tvungna liksom att gå på ett visst antal föreläsningar i genus eller jämställdhet då, va? Det rör sig kanske bara om enstaka, men det är tre föreläsningstillfällen och sånt där. Och de är obligatoriska, det får de inte frånvara som de får på de vanliga kurserna, va? Så att de tvingas då närvara vid dessa föreläsningar, för de anses då viktiga. Och sen tycker jag också, sen ska vi komma ihåg det här, är det någon här som inte har varit inne och läst hos Tanja Bergqvist förresten, eftersom jag tog upp henne tidigare?
Jag har varit där.
Jag har varit där väldigt sporadiskt någon gång jag har tittat in, men hon skriver så jäkla långt.
Ja, hon gör det, men hon har ju tagit upp hon brukar ta upp det här om, hon återanvänder mycket material, så att det brukar komma om och om igen. Alltså läser man några inlägg så dyker det upp förr eller senare, får man se det. Hon har ju tagit upp det här statens offentliga utredning, eller vad 17 nu är, om skolan och det här med Moira Wright, eller vad hon heter, som blev rektor för Södertörn, tror jag det är. Där det står i utredningen, och hon citerar ifrån en ordagrant direkt klipp ur den, det här med att man får inte motsäga elevernas vardagsförståelse inom fysiken. Det är någonting med något experiment där då tre killar vill att man ska mäta temperaturen på tre olika, för hur man löser socker i te eller vad det är, så vill de mäta på tre olika temperaturer, och det är en tjej som inte förstår det, hon tycker det är onödigt, så där får man liksom inte säga emot, och hon dividerar om det här med att man ska ta ut liksom traditionell kunskap ifrån fysiken och sånt där, och det går i samma vev, det går ungefär i samma spår som det här franska genusiten som babblar smörja om att ljusets hastighet är premierat inom fysiken, det är maskulint för det går fort eller något sånt där trams, va? Så att det där finns ju med, sånt där tänk finns ju faktiskt med en statlig utredning om vår utbildning och om skolan.
Och man, tänk vad långt vi har kommit.
Ja, och att man ska frångå bilden ifrån att spermien är aktiv och ägget passiv. Liksom, det är ju helt liksom helt sinnessjukt, va?
Ska pungen bli den nya livmodern, eller?
Va? Ja, nej, jag vet inte, men liksom det jag säger här, nu har inte jag det till hands, va, men det går ju ganska lätt att hitta på Tanja Bergqvists blogg, va, för hon har ju skrivit många gånger, va. Och det där är ju säkert, det där är ju direkt ur en sån här offentlig utredning, en av statens offentliga utredning som ligger till grund för den undervisning vi har idag.
Fast där spökar ju också det här med genusforskning, för det här med åsiktsrelativismen är ju väldigt djupt rotad på den institutionen.
Ja.
Ja. Och som sagt, det här är ju ett problem, för jag menar, visst, helt okej för mig om människor vill forska på genus och könsroller och annat och sånt. Det är inget fel i det. Men när man säger att det här ska expandera ut och färga av sig på alla andra vetenskaper, ja, men då är vi farligt ute helt enkelt.
Ja, jag skulle vilja säga att det är farligt när man inte ser vad ett kunskapsområde, vad det egentligen har för kvalifikationer och vad man kan göra med det. Därför att om man nu tittar på genusvetenskapen som den är idag, så tycker jag mest, jag har inte hittat någonting substantiellt där i egentligen som är värt någonting. Det är bara en massa flum och det är en del kanske tankvärda tankar, va? Men det hamnar mer inom filosofin, det hamnar inom en användbar vetenskap. Du kan liksom inte, om du inte har en verklig modell som du så att säga kan förutsäga resultat utav åtgärder som du tar och gör och sånt som du implementerar, så kan du inte använda det för att fatta beslut heller. Så hur ska man då kunna hur ska man då kunna använda detta inom samhället för att förbättra samhället när liksom effekterna är helt oförutsägbara av det?
Ja, det är nog ingen här som fronderar emot den åsikten, skulle jag tro. Alltså det är ju verkligen ingen exakt vetenskap.
Nej, och då, menar jag, då kan man inte heller...
Nej, självklart.
Då är det ju också fel och så att säga ha den i botten för de åtgärder och beslut man fattar.
Ja, absolut.
Jag menar, det är just, tänk dig liksom en ingenjör som skulle bygga hus på det viset. Liksom han bara spekulerar i att bjälkarna kommer att hålla utan att liksom göra riktiga beräkningar utifrån en fungerande modell på det. Han säger, ja men det här håller nog, så sätter han dit en liten träbjälke där det behövs liksom en stark stålbark. Och så står huset i 2 år och sen rasar det 500 pers dörr. Eller jag menar, om flygplan byggdes på den principen, då skulle den här Alperna, kraschlandning i Alperna hända varje dag.
Ja, och problemet är ju det att det vet vi ju historiskt sett när man låter ideologiska vetenskaper som rasbiologi och annat. Och jag måste säga det att jag säger inte att alla genusforskare eller all genusforskning är så. Jag tror säkert att det finns de som är seriösa i det här, även fast man sällan ser av dem. Men det är inte så stor skillnad på stora delar av genusforskningen och rasbiologin. Det omvända är att här avvisar man ideologin och säger att ja, det är bara miljön som skapar oss. Det är egentligen samma grundtanke fast tvärtom.
Alltså en annan en stor miss som man gör där, så kan man värt att tänka på att biologi är ju inte bara gener, utan biologin påverkas ju också i stor utsträckning utav ekologin, alltså ja, omgivande natur. Speciellt i de tidiga åren i fosterstadiet och den biten. Så bara för att någonting kan härledas till biologi eller påverkas starkt utav biologi, så betyder det inte att det är inskrivet i generna. Det är någonting som jag kan bli kraftfullt frustrerad över att folk inte fattar.
Ja, jag skulle nog vända på det och säga det att det mesta, eller väldigt mycket inskrivet i generna, men miljö och påverkan kan påverka det här.
Ja, precis. Alltså, man kan ha gener för 2 helt diametralt olika typer av beteende. Och som sedan miljön avgör vilken gen det är som aktiveras.
Ja, ja. Så kan det ju vara. Och jag menar, sen det är ju väldigt mycket en slump också. Jag menar, jag som studerat ämnet en del angående det här till exempel med homosexualitet. Nu kan man ju inte säkert slå fast vad det är som avgör detta, men idag är man väl tämligen överens om att det här är någonting som sker hormonellt i livmodern. Så att idag tvivlar man på att det handlar om miljöpåverkan så mycket, utan du föds ju helt enkelt som homosexuell. Och det här är ju konstant över hela mänsklighetens historia, att cirka 4% av männen, en lite lägre andel av kvinnorna, föds som exklusivt homosexuella, och det kan man inte påverka.
Nej, precis. Det är ju 2 viktiga poänger att göra där då. För allt det att så som jag har förstått det så är det inte skrivet i personens gener att bli homosexuell, utan det är en epigenetisk förändring av något slag. Fråga mig inte riktigt hur, för så väl insatt är jag inte.
Nej, men det, alltså, på grund av att det ofta är yngre söner som blir homosexuella, så spekulerar man idag i att det är så att kvinnan utvecklar en sorts resistens emot de manliga hormonerna. Och när det då kommer då tredje barnet eller någonting sånt där, så kommer det in då, så duschas det med östrogen helt enkelt i livmodern, och då så blir det. Men det är som sagt en spekulation man har idag. Va? Men det är ju då, där är ju då en miljöpåverkan som påverkar de ursprungliga generna, om man säger så.
Ja, precis.
Mm. Så som sagt, allt är ju naturligtvis inte hugget i sten, men jag såg förvånansvärt nog på svensk propaganda-tv här, så var det något program om mans- och kvinnoroller här om dagen, och det här med att pojkar leker med bilar och flickor leker med dockor i 1-1,5 års åldern instinktivt. Så gjorde man det testet på någon ap ras. Jag vet, kommer inte ihåg vilket det var.
Vetenskapens värld du tittade på. För jag
ja, det såg du också. Ja. Och det är ju intressant att hannarna där, de gick på bilarna och honorna gick på dockorna. Rolig grej faktiskt.
Ja, det här visar ju bara på hur gammalt patriarkatet är liksom. Det fanns redan innan vi och schimpanserna gick våra skilda vägar. För 2 miljoner år sedan.
Ja, nu vägrar jag att säga och gå med på att det finns någonting som heter patriarkat på det sättet. För det är en kulturell konstruktion, anser jag. Men däremot så våra så att säga instinktiva beteenden i det här. Som till exempel att man kan offra hur många män som helst för att skydda barn och kvinnor. Därför att de kan reproducera sig på nytt igen. Va? De är inte värda lika mycket och sånt. Det sitter väldigt långt tillbaks.
Jag trodde att min ironi var övertydlig, men det kanske inte var.
Nej, det var det nog inte då. Jag greppade inte det. Ja.
Men då frågan, ska vi ta avrunda det här samtalsämnet här? Med följdfrågan, ska vi ta en snabb diskussion om Skavlans senaste äventyr? Som någon slags bonustema.
Jag vet inte om du såg det, men jag pubbade ju faktiskt inlägget precis. Det var det jag pubbade när vi började här.
Jaha. Ja, men vi kan ju prata lite grann om det ändå. Om vi känner för det.
Ja, alltså jag tycker egentligen inte att det är så väldigt mycket att säga. Mer än att Skavlan, eller Skvalan som jag brukar kalla honom för, att han dabbade sig. Han visade inte god journalistisk och etisk ton, helt enkelt. Det är, vad som sen låg bakom det vet jag inte. Jag menar, som sagt, jag är ingen supporter av Sverigedemokraterna eller SD, men jag är supportör av att man ska acceptera att vi har ett demokratiskt samhälle, att människor har rätt att göra sina åsikter hörda. Och att man ska respektera att det finns människor som röstar på Sverigedemokraterna. Sen så är jag definitivt emot att man ska ta till våldsamma metoder, smutskastningsmetoder och sånt. Utan man ska möta folk i hederlig retorik, alltså hederlig debatt och så vidare. Och jag tycker inte att Skavlan levde upp till det sist där. Sen kan jag tycka då att hade Jimmy Åkesson varit mer sitt vanliga jag, då hade han upptäckt de här blotterna i Skavlans artilleri.
Ja. Mm. Men... Ja, jag tycker ju absolut att det var ohederligt, och det tog jag ju upp här i inlägget. För han tog upp bland annat Skavlan, han plockade ju fram de här uttalanden om vad var det. Det var judesvin och det var gräshopper och kackelacker och... Ja. Någonting mer, va?
Ja, men jag säger att han dabbade sig. Det fanns ingen journalistisk etik eller någonting i det där. Det var ett riktigt stolpskott av Skavlan.
Ja, det var verkligen ohederligt. Och ja. Det är ju som jag sa tidigare, just det här med då till exempel, vilken fan var det nu som man sa, tog upp?
Ja, det här var det här med 2003 eller 2002 uttalandet.
Nej, den här andra. Jo, han med det var han som är judesvinet, va?
Ja.
Alltså det är ju någonting som så att säga plockades fram genom researchgruppen och Expressen, Aftonbladet, de här, va. Det är ju någonting som har skett under tiden som Åkesson har varit sjukskriven. Så liksom man får det kastat i ansiktet på sig. Han har ju liksom inte haft någonting att göra. Han var ju liksom inte verksam inom det politiska livet när detta kom upp. Och som man säger, och som man säger, han är fortfarande sjukskriven när intervjun görs. Så vad ska han svara på det?
Ja, men det, som sagt, det var ett riktigt bottennapp utav skvalan.
Det är ju ett rent bakhåll, va?
Ja.
Och jag har ju också ett annat inlägg, jag har inte börjat på det, jag egentligen menar jag att jag ska skriva, men jag tänker skriva liknande, det har inte med Åkesson och Lästi att göra, men det har med Aschbergs Trolljägarna att göra.
Ja.
Därför jag tänkte jag skulle plocka sönder, i det första programmet som var i den här serien, där han liksom slog ner på han i Pongo eller vad han nu heter och manglade honom. Det är lika så, det är, hela upplägget är så här jätteoärligt och helt ohederligt, därför att det är tillrättalagt och vinklat, och den som drabbas Sara har liksom inte en chans att försvara sig, va? Det är ju en form av rent förtryck att göra på det viset. Så att jag tycker man ser rätt mycket av det här i media. Jag har också någonting som jag stömer väldigt mycket på, som också Skavlan börjar visa, som är väldigt okaraktäristiskt för honom annars, va. Det är ju det här med att börja avbryta folk i intervju, va. Det är någonting, alltså hur mycket respekt jag än har för Janne Josefsson i hans grävande reportage, är någonting jag tycker väldigt illa om, som jag har märkt att han gör när han ställer folk mot väggen, är ju att de får aldrig avsluta ett svar innan han säger pang, så kommer liksom nästa sådär, va. Vilket ju innebär ju att den som blir intervjuad stressas ju upp hela tiden, och han har ju aldrig en chans liksom att verkligen få sagt vad han vill ha sagt, va. Så att, därför att du har halvvägs igenom svaret, så kommer liksom nästa fråga pang, så här, innan du har hunnit avsluta dina tankegångar, va. Det gör ju dels får ju liksom då lyssnaren eller mottagaren får ju liksom inte fulla budskapet, så du får ju inte höra vad personen faktiskt har att säga.
Men det där är ju så typiskt, alltså, för medierna, därför att folk som hängs ut och så vidare, de får ju aldrig en chans att försvara sig.
Nej. Just det.
Blir totalt, alltså då ska man göra som Persbrandt gjorde och stämma tidningen, och hur många har resurser och kraft för att göra det. Alltså de här tidningarna, de kan ju, där är faktiskt någonting som jag tycker att det skulle vara obligatoriskt. När en tidning hänger ut en person, ska den tidningen vara skyldig att ge lika stort utrymme till den här personen att gå i svaromål.
Ja, typ någonting sånt.
Ja. För det skulle nämligen dämpa den här uthängningspaniken som man har i tidningarna, för det är ju det som säljer. Häng ut, smutskasta och så vidare. Och det är ju därigenom som medierna och journalisterna idag har skapat det här hatklimatet. De är ju absolut mest ansvariga för att vi har det här hatklimatet som vi har i samhället. Därför att de i flera år har signalerat att det är okej att hänga ut folk. Det är okej att säga vad som helst om människor.
Jag anser ju att som det är nu så är ju journalister och reportrar och sånt, de är ju privilegierade. De kan ju sitta och skriva och säga vad fan de vill. Om man nu ska börja prata om sådana här med förtalsmål och sånt där, så tycker jag att journalister och reportrar, de skulle vara stenhårt hållna på det här. Va? Minsta faktafel så skulle man kunna liksom dra dem inför rätta med en gång. Va? Som någon slags skälig skadestånd eller ersättning. Så att det är de som hamnar i försvarsposition snarare än allmänheten. Va? Så att säger en journalist någonting osakligt i en artikel eller sånt om dig, så ska du kunna dra dem, ska du kunna göra ett mål av dem en gång?
Ja, åtminstone ska man ha en obligatorisk rätt att kunna göra rättelse i tidningen, den tidningen som är där.
Ja, och jag menar, och minimum är ju att man ska kunna liksom kräva att en journalist som påstår någonting osakligt, att de lägger fram liksom sitt faktaunderlag och visar på att de, jag menar, om de nu säger någonting felaktigt i god tro, va, så ska de också kunna visa på att det verkligen, att det inte är deras egen vinkling eller liksom, ja, du förstår vad jag menar, va?
Ja, jo. Men som sagt, det är ju alltså det här hatklimatet vi pratar om, det är ju journalisterna, det är medierna som är ansvariga för att vi har det.
Absolut.
Ja, det är det.
Ja.
Ja. Och Skavlan, det var ju som, jag vet, ni såg ju min den här om han, redaktören på Metro. Som jag la ut på genusdebatten här. Om han som hade sagt att journalistens uppgift är att söka sanningen, ingenting annat. Och jag visade ju på tre spikar han slog in i förtroendets kista för journalisterna där. Alltså han hycklar ju och svamlar så det bara dundrar om det. Och naturligtvis, jag fick ju ingen reaktion eller någonting på det jag skrev till honom. För jag postade det till honom, eller mejlade till honom som ett öppet brev. Men då är det ju locket på, är det där. Metro är väl för övrigt den debattsidan som har absolut lägst standard, skulle jag vilja säga, efter att ha sett den under några veckor här i Stockholm. Den har riktigt dålig standard. Det är verkligen en PK, politiskt korrekt debattsida. Det är ingen debattsida, utan det är en propagandasida.
Jag vet, jag tycker väl, utav vad jag har sett, så är det väl i stort sett bara Svenska Dagbladet som brukar ha något sån här standard på sina ledarsidor och debatter där. Rent allmänt om man jämför med de övriga.
Ja, det är en väldig, vet jag av egen erfarenhet, för jag har ju försökt komma in med det här med osakligheten i trafficking-debatten som är här, men det är där är locket på. Det är en enorm åsiktsstyrning och censur där på alla debattsidor. Jag har försökt på de flesta debattsidorna, men det är tvärstopp. Man får absolut inte berätta att alla de här siffrorna som politiker och tidningarna svänger som inte har ett dugg med verkligheten att göra.
Nej, så fort det börjar hamna inom sexualitet på något som helst sätt, så är ju allting tabu. Mm. Det måste du ju verkligen hålla inom de utstakade linjerna om du ska ha någon chans att säga någonting.
Ja, för det ligger ju precis i mitten utav genustänket, så att säga. Det ligger i, det är på något sätt centralt, så det får ju då ett väldigt sprängstoff.
Ja, för det är ju så att säga en av grundstenarna i könsmaktsteorin, att män förtrycker kvinnor sexuellt. Jag menar, skulle någon ifrågasätta det, då skulle ju hela könsmaktsteorin falla.